Radio Play.
Välkommen till podcasten Ridklubben som handlar om hästar, om ridning, om stallet med mig Gry Forssell
och Rebecca Lagin
som är sanna hästnördar.
Ja, verkligen. Jag älskar att kalla mig själv nörd.
Ja, och idag ska vi nörda ner oss totalt. Vi ska prata dressyr, vi ska prata om favoritridvägar och hur snyggt kan man korta tyglarna egentligen med ingen mindre än Christian von Krusenstjerna.
Men så himla spännande och intressant. Och jag har ju tränat för honom en gång och tyckte det var wow, jag vill gärna göra det igen. Men man har också, man undrar ju så himla mycket, tränar han på att tävla när han rider eller rider han annorlunda ibland?
Ja, och hur är det egentligen att rida? Han har ridit så många år för Kyra.
Oh, wow.
Alltså drottningen av dressyr. Kyra är ju en sån här the untouchable.
Exakt. Jag tror inte så att jag skulle kunna rida för henne. Jag tror inte att jag skulle kunna bete mig.
Är det så?
Ja, jag tror det.
Vem tränar du dressyr för?
Men jag tränar ju mest för Ninni. En tjej i stallet. Ninni Sassi är också super bra. Men hon är ju verkligen bra på att nå ut, tycker jag. Men, och sen har jag varit och tränat för Christian. Och sen tränar jag ju mest i hoppning annars.
Hur var det att träna för Christian?
Men det var ju wow. Alltså så kul och intressant. Och man får ju alltid, det är härligt att ha någon annan som ser det på ett annat sätt, tycker jag ibland. Så får man en liten déjà vu, en liten nytändning. Men det var bra. Men han är ju mycket för att man ska rida framåt. Och det tycker jag är härligt.
Det är full fart framåt. Jag var medryttare för, du pratade om i förra avsnittet att jag var medryttare på lite hästar hit och dit. Jag var medryttare på en häst som stod i ett stall precis bredvid ridskolan som Christian har.
Ah.
Så var så jag upptäckte det stallet överhuvudtaget. Och sen så när jag igen hade haft ett längre uppehåll så började min son gå på ridskola där i Ågesta som Christian driver.
Ah.
Och då hade han Christians fru, flickvän då, Linda, som ridlärare. Skitsamma. Då hörde jag av mig till Christian och sa jag vill bara rida igen. Finns det någon häst, kan jag få komma och ta privatlektioner för dig? För jag ville liksom verkligen börja sätta igång och rida. Så då började jag rida lite privatlektioner. Då hade han en häst i stallet som jag kunde rida.
En av sina egna?
En som han red.
Oh, wow.
Inte som han ägde, men som han red. Som
men
jag blev
ändå
jättekär i, en femåring. Som jag verkligen, men jag kan ju inte ha en häst. Jag har inte tid att ha en egen häst. Det går ju inte.
Nej.
Men den hästen var så fin. Vi passade han var jättemysig.
Det är min största dröm. Tänk att få sitta upp på en häst som kan så här piaff och allt sånt där och bara få åka med.
Ja, den här kunde inte det. Inte jag heller. Men det som var en aha-upplevelse för mig att rida för honom är att jäklar vad jag fick rida framåt.
Ja.
Herregud vad jag tyckte det skulle gå fort. Nu hade jag inte ridit på ett tag så allt gick väl fort i och för sig.
Men, och sen gillar jag när man får kämpa när man ska träna. Alltså sitta hemma och säga att man själv är duktig, det gör jag varje dag när jag rider själv.
Ja.
Men då när man tränar, då skulle det vara lite kämpigt och lite motigt och att man liksom känner att jäklar, idag fick jag träna.
Men då kan jag berätta för dig.
Jaha.
Att när man är 45 år och inte har ridit på ganska länge,
ajaj,
så är bara att sitta ner i traven är att kämpa. Jag försökte igår på ridskolehästen och sitta ner i traven. Det var så svårt. Jag fattar. Och det är så irriterande när man så här, jag har ju tävlat i dressyr.
Ja.
För länge sedan.
Man vet hur det ska kännas och så blir det inte så.
Jag har tävlat
på en gång.
A2 tror jag som högst.
Ja.
Men jag kan sitta i traven. Jag vet att jag kan. Jag kan hålla handen stilla. Jag har kunnat förut. Det är svårt.
Ja.
Ingen ska säga att rida är som att cykla.
Det
är du blir tokig när folk säger det.
Men sen är också ridning, det är så mycket, dels är det mycket balans som också är en så här färsk grej. Det är ingenting du kan träna på en gång och så funkar det resten av livet, utan man måste träna hela tiden. Det är därför också man varit borta en vecka på semester och kommer hem och har träningsverk och man bara, men hallå, jag har gjort det här så många år.
Prova flera år.
Ja.
Och när vi nämnde i förra avsnittet, ska jag säga det igen också, att Scand Biostall Pellets sponsrar den här podden. Vi har i samarbete med dem.
Stort tack till dem.
Verkligen. Och det är ju då en helt naturlig produkt, för det här är gjort av torrt kutterspån från svensk skog som man pressar ihop i pellets så att det är lättare att transportera. Så blöter man det med vatten innan man lägger ut det i boxen.
Och puff, säger det. Ja. Det gör faktiskt det.
Man öppnar de påsarna, häller vatten och så puff. Man räcker till popcorn.
Ja, men det så blir det liksom lite fluffigt och lite mer utsöndrat det här spånet så att det inte är hårda kulor.
Scanbio.com går man in på om man vill läsa mer om den produkten. Det är ett litet tips. Nu så ska vi då välkomna hit en som driver en av landets största ridskolor. Han har utbildat hästar till Grand Prix och har massa framgångsrika elever så som Nina Rademakers och Lina Dolk, för att nämna några. Han kan också titulera sig som en av landets få A-tränare inom dressyr och har precis fått utmärkelsen
från årets dressyrtränare.
Oh, det är fantastiskt.
Ja.
Säger välkommen hit till Christian Filip Johan von Krusenstjerna.
Hej Sanaisan.
Hur är läget?
Det är bara bra. Det är bara bra.
Ska vi börja med A-tränare? Vad innebär det? När blev du utsedd till det?
Ja, det var ganska nyligen. Det var bara ett par månader tillbaka.
Vad betyder det?
Ja, det är ju egentligen den högsta delen av... Ja, det finns ytterligare en masternivå som tränare i Sverige. Men A-tränare är den högsta nivån. Det finns C-tränare, B-tränare, A-tränare. A-tränare innebär att du har ridit Grand Prix och du tränar ekipage som ridit Grand Prix.
Och då är min fråga... Med all den erfarenhet du har och med att du är A-tränare och tränar då människor som rider Grand Prix, vad motiverar dig? För Christian är också min ridlärare.
Just det.
Med tanke på den nivå du tränar på, vad är det som motiverar dig att stå då halva i ridhuset med vanliga ridskolegrupper som du gör varje vecka?
Ja, men det är lite, alltså jag älskar ju detaljer och jag gillar att plocka ner saker. Man kan ju tycka att ett galoppombyte eller en ökad trav, jag menar, du vill bara att gör och se vad som händer. Men jag älskar ju att plocka ner saker i detalj och kunna då förklara och sen också utifrån det liksom förklara för alla möjliga. Men jag kan inte förklara samma sak för dig som för dig. Alltså olika behöver olika förklaringar. Och det är ju en utmaning att kunna förklara och få fram det jag tycker att man ska tänka på. Få fram det till olika personer och på olika nivåer. Och det sätter mig lite grann i... Jag blir utmanad, men sen också jag blir så inspirerad av att liksom, ja, men just det där jag sa precis nu, fan smart, det ska jag tänka på imorgon. Bra där. Nej, men det ska jag tänka på imorgon när jag rider själv. Jag har liksom inte tänkt på högertygen i det här fallet, men just det ser jag ju här att vilken skillnad det gjorde. Och så testar jag det själv dagen efter, ja, just det, bra, tack. Och så jobbar jag hela tiden lite, mina elever är mina försökskaniner till mig själv och tvärtom så att säga.
För jag är ju din ridelev, jag går ju på Ågesta ridskola. Jag kommer ju till ridskolan onsdagar och tittar på skärmen och vilken häst får jag idag då? Jag känner mig som en ponnyunge igen. Och säger nej eller ja, oftast ja. På vilken häst man ska ha. Och sen så. Men då kan man säga att egentligen vid din nästa tävlingsframgång, då kan jag klappa mig själv lite på axeln. Vad har du tagit med dig från min ridning?
Ja, jag vet inte. Jag inspireras av alla.
Snyggt dodgeshot. Hur skulle du beskriva mig som ryttare?
Du har ju, man ser ju på det att du har ju liksom mycket från bakgrunden. Du har ju liksom lärt dig rida en gång i tiden. Och så ser man just, vi pratade om det lite grann innan här, att rida en gång i veckan, det tar ju liksom tid att lära sig igen och hitta alla knappar igen. Och lagom när man har ridit det här passet, då har man liksom hittat in det igen sen förra veckan och då är lagom passet slut. Och det tar ju längre tid att komma tillbaka, samtidigt som man ser liksom att det går hela tiden framåt. Sen går det inte lika fort som man har ridit flera dagar i veckan och kanske fler hästar varje dag. Men det går hela tiden framåt och man liksom hittar lite mer känsla för varje vecka.
Om du skulle träffa Rebecka för första gången och säger, ja men Gry, hon rider...
Bra, hon har en bra känsla. Hon vet, det jag skulle säga är att du vet vad du söker. Du vet vad du är ute efter när du hoppar upp i sadeln. Om man säger, det är ju liksom en liten brytpunkt för ryttare, att de här ryttarna som du måste... Som, vad är det de letar efter? Man ser att de letar, så man har egentligen ingen aning vad de letar efter. På dig ser man ju att du letar efter att hästen ska bjuda, den ska ge eftergift, den ska vara självbärig och sen behöver du liksom få verktyg för att hitta det.
Det är ju så att precis när jag fått ordning på skänklarna, då har jag tappat handen. Och då får jag ordning på handen, ja, då tappar jag sitsen. Och då är vi tillbaka på skänklarna igen. Så går det ju runt det där. Det är precis. Den där koordinations...
Jag tror inte att du är ensam om det där, Gry.
Nej, men hur ska man göra för att få ihop alla delarna då?
Men det är där det behövs repetition, tror jag. Att man måste repetera så att vissa saker kommer bara av farten. Och det är ju det här, vad blir din första reaktion om det händer någonting? Är reaktionen att lätta i handen, dra i handen och egentligen skulle du varit där med sätet eller skänken? Ja, då måste du repetera det tills det sitter... För det är ju svårt att kunna tänka på alla saker. Jag menar, varenda rörelse har ju, det är ju mellan 10 och 15 liksom signaler egentligen om man ska plocka ner det, som du ska göra samtidigt. Om vi nu pratar om säte, skänkel, hand, hur hästen ska gå, linjen, tvärningen, hästens form. Ja, det finns mängder med saker i varje rörelse.
Du har ju elever på alla olika nivåer, allt från elit till, kanske inte nybörjare, men hobbyryttare. Vilket är det vanligaste misstaget som du ser folk göra?
Jag tror misstaget är inget medvetet misstag, men det blir misstag när man har svårt med sin egen kroppskontroll. För den påverkar ju Sätter jag en person på mina axlar så ska jag springa med den personen och den personen bara håller på och lajar omkring och leker med sig själv där uppe, då får jag väldigt jobbigt att försöka ta hand om den här personen på mina axlar. Så sätter jag en person på mina axlar som försöker hålla balansen hela tiden och sitter ganska lugnt, då kan jag bära runt på den här personen på mina axlar ganska enkelt. Där hamnar vi som ryttare på våra hästar. Alltså att hästen är hela tiden där och försöker att, ja, vad vill du nu? Nu vill du att jag ska svänga. Nej, det vill du inte. Vad ska jag göra? Så hästarna letar ju signalerna från oss. Och har vi då svårt med vår egen kropp så gör vi misstag för att vi råkar ge sväng höger, men vi vill egentligen svänga vänster med vår kropp och något annat. Så att det är väl, jag tror inte att det är medvetna misstag, utan det blir lite omedvetet för att man måste kunna ha egen kroppskontroll så att säga.
Hur länge har du hållit på med hästar?
Jag kommer inte ihåg hur länge jag har hållit på, så det innebär att jag har hållit på sedan jag inte visste vad jag gjorde, höll jag på att säga. Så liten var jag.
För du är uppvuxen på den gård där du har ridskolan, eller hur?
Det stämmer.
Ska man bara förklara för våra lyssnare egentligen, det är en gård. I ett hus på ena sidan gatan bor du och din fru och ni båda jobbar på ridskolan. Och där bor också din mamma som har hand om kaféet, som är fantastiskt, som har Sveriges godaste vaniljbullar. På andra sidan gatan bor din syster som också jobbar på ridskolan, och hennes man tar hand om gården och marken och kossorna. Och sen så har ni ridskolan där. Hur i hela fridens dag håller ni överens?
Ja, vi är ju liksom vana vid att jobba ihop, och det är ju dynamiskt kan man väl kalla det i vissa fall. Men samtidigt så har vi våra olika delar i gården, och sen har det ju, gården har ju vuxit från, alltså min familj kom dit, pappas morfar kom dit 1910, så att familjen har ju varit där länge. Sen har ju gården utvecklats från att som 60-talet så fanns det ju 60 kor till att nu då på 70-talet, 80-talet så var det 60 hästar. Så att det har ju liksom förändrats hur gården har ändrat inriktning. Men sen framförallt sista 30 åren så har ju hela ridverksamheten och ridskoleverksamheten bara ökat och ökat mer och mer. Så att idag har vi över 900 elever i veckan. Men sen är det ju som du sa, det är ju kafé och sen har vi vattenträningsband för häst. Er häst är där och trampar lite och tränar lite ibland också, vet
han
jag.
Han älskar det.
Han älskar det, ja. Ja, men de gör det, de gillar ju att jobba. Ja. Och sen så kor som går och betar markerna och så vidare.
Det låter som en dröm. Med det liv som du har nu, hur delar du upp det? För jag tänker att du har tre ben då, ridskolan, privat träning och din egna elitsatsning. Hur delar du upp det? Hur hinner du? Det känns som tre heltider igen.
Jag vet inte. Jag har lite fundering på att börja med lite nya projekt, men jag tror att jag väntar lite.
Så ser man också Christian på ridskolan när han går runt med snickarbyxor och bygger något värmebås.
Ja, sist jag kom dit med hästen och skulle vattenträna, då kom du där och sladdade som en traktor och skulle sanda lite.
Vad hinner du? Ja, och hur delar du upp det?
Ja, alltså det är ju svårt att få till vardagen. Och jag hoppas väl att det blir kvalitet på allting så att det inte blir kvantitet och inte kvalitet. Men sen är det lite så att allting går ju i cykler, så att nu hela 2018 så var ju ett, ursäkta uttrycket, skitår för mig rent tävlingsmässigt. För att min bästa häst var skadad, jag hade lämnat över min förra stjärnhäst till en annan ryttare. Så att det blev liksom ett litet down-år för mig rent tävlingsmässigt. Men då blev det ju också, då kunde jag ju lägga lite mer energi på Dressage Power. Jag kunde lika lägga lite mer energi som tränare, vilket gjorde också att jag tog steget upp som A-tränare och så vidare. Så att det går i cykler. Nu i år så hoppas jag att kunna hjälpa mina elever, men jag hoppas samtidigt att jag ska kunna tävla mer själv, så att jag får se hur mycket jag hinner hjälpa dem.
För din tävlingshäst som du har nu, det är Adde. Och hur ser din satsning framåt ut nu med honom?
Han ska upp i Grand Prix nu 2019. Och det är en väldigt spännande häst. Jag gillar honom jättemycket. Och han har lärt sig alla saker nu för Grand Prix. Så att nu 2019 ska han upp i Grand Prix. Sen om det sker nu under sommaren eller sen sommar, höst. Vi får se lite.
Och din förra häst som du lämnade vidare, är det Biggles då?
Nej, däremellan var det Languedoc.
Men Languedoc är du tänker på?
Precis.
Och hur känns det när, om du har en häst som du har tävlat och som sen någon annan tar över och som du sen fortsätter hjälpa? Hur känns de framgångarna då?
Alltså fantastiska. Det är nästan roligare än när det går bra själv.
Varför?
Alltså. Ja. Alltså, någonstans så, när du har en häst som du känner inifrån och ut och du verkligen känner hästen helt, och då menar jag inte bara ridmässigt, för jag är ju lite sådär nördig, så att jag vill ju veta hur hästen är när man rider och känna hästen och lära hästen saker, men sen vill jag också liksom lära känna hästen på djupet hur är hästen i stall? Vad vill den ha? Vad vill den göra? Hur fungerar den? För det tror jag är en väldigt, väldigt viktig del för att bli framgångsrik. Du kan inte bara känna hästen i ridbanan under dig när du sitter i sadeln, utan du måste känna helheten. Och det har jag ju fått göra med de här hästarna, både Bingles och Languedoc, som jag utbildat upp i Grand Prix och sen lämnat över till Lina Dahlk, vilket gjort att det är ju fantastiskt att se framgångarna, men också liksom få henne att hitta hästarna samtidigt som jag känner dem. Och ja, det har varit jättehäftigt.
Hur gör du för att lära känna hästarna då på djupet? Det där vill man ju själv lära sig då.
Ridmässigt så är jag ju, oavsett nivå på hästen, så backar jag liksom verkligen bandet totalt. Det spelar ingen roll om jag vet Bigless, när jag fick honom, han gick Grand Prix redan. Ändå så börjar jag kolla, kan jag rida rakt, kan jag göra övergångar, kan jag förändra formen, farten och så vidare. Så att det gör att Languedoc, när jag fick honom, han kunde också det mesta, inte riktigt allt, men ganska mycket. Men jag satt i 4 månader bara för jag ville att han skulle lära sig att kunna gå 2 meter innanför spår, rakriktat, eftergiven, självbärig. Och där liksom är min nördighet lite grann. Men det gör ju samtidigt också att då lär jag känna hästarna, och jag bygger upp hästarna på ett sätt också som gör att jag tycker inte att jag faller så långt om det blir problem. Jag liksom lätt kan gå in och problemsöka, för att jag har försökt ta allting i steg för steg.
Du är inte river ner huset, men du ändå går igenom det byggsten för byggsten.
Precis,
på något vis.
Precis. Och det gör ju också att, som jag har märkt nu, att både Bigles och Languedoc har ju varit relativt, nu är Lina duktig, väldigt mycket talang och duktig ryttare, men det är ändå relativt enkelt att ta över, för att det är inga liksom konstigheter, utan hästarna är, de har lärt sig alla saker på ett bra sätt. Och det är ju liksom, det är en sån här häftig grej för mig som ryttare. Kan en annan ryttare hoppa upp och rida min häst? Det är ju ett bevis på att man har gjort någonting bra.
Och sen handlar det om att lära känna dem i stallet då, eller på det privata planet, eller man ska säga, hur gör du då?
Ja, men det var faktiskt en sån här grej som jag och min fru pratade om för några veckor sedan. Just att det är en sån här grej som jag kan sakna lite nu, att jag kommer ifrån hästarna lite grann. Men det gör jag ju å andra sidan när jag är ute på tävlingar och man åker runt land och rike och världen och tävlar, då lär man känna hästarna egentligen mer där. Men nu när man då inte har varit ute och tävlat, då kan jag känna det att jag saknar den biten. Men det är ju att, hur är den i stallgången, i boxen, mot boxgrannar, hur äter den och vad äter den? Alltså att man har en helhet helt enkelt.
Det är mycket tid som ska, man kanske går med dem mycket och är med dem mycket. Det kommer ihåg du sa, Rebecka, när du var med Neo till Elmia för några år sedan. Och det var mycket väntande och du gick och gick och gick och ledde och ledde och ledde. Du sa att ni verkligen fann varandra där.
Ja, men absolut.
För då var han ny för dig ju.
Ja, men exakt. Då var ju vi hade precis träffats. Men då, för där står de ju oftast, det finns inte hagar eller något annat sätt att ta ut dem på. Utan man måste ju verkligen gå med dem, eller att man kanske rider 2 gånger om dagen. Och då märker man att man bandar ju på ett helt annat sätt än i stallet. För då, så kan jag tänka ibland hemma. När jag är i stallet, då gör jag gärna allt med min häst. Alltså ska den få lunchmat, så gör jag gärna det själv för att se hur den beter sig. Och ska de gå in från hagen, så går jag gärna hämta min häst själv. Men ibland kan jag uppleva att folk står och väntar vid dörren på att hästen ska komma till dörren. Och då kan de ta emot dem. Men de går liksom inte ut och hämtar dem själva. Och det tycker jag är viktigt ändå.
Men om man har stallpersonal som har
exakt, eller? Exakt. Så att man försöker, när man väl är i stallet, så gör allt med din häst. I alla fall under tiden du är där. För man lär ju känna dem om de är suriga på maten. Eller.
Jag tror det är en jätteviktig del, och det är någonting man glömmer ibland. Och det är ju väldigt fokuserat, framförallt om man då tittar på tävling, att det är väldigt fokuserat kring ridningen. Och det kanske på ett sätt är, tittar man på ridskoleryttarna, så är det även där. Många är ju där och liksom vill bonda lite med hästen innan, men många kanske kommer och sadlar, tränsar, går ut, rider och så sadlar av och så iväg.
Upplever du att folk är mer stressade? Ridskoleelever och...
Absolut. Och men jag tror att det är därför också det är så viktigt att prata och lyfta den här delen och prata om den här delen. För att jag kan bara ta också exempel. Jag hade en elev som hade lite problem med sin häst, och då började jag fråga hur hästen tog över lite ridmässigt. Så sa jag, hur går det annars i allt annat? Ja, men den har liksom börjat ta över lite i boxen ibland och är svår att lasta plötsligt, och jag vet att hästen är snäll. Det är en snäll häst, den är lättlastad. Och då visar jag henne lite grann hur hon skulle handhavandet, så att säga, på marken. Så här måste du tänka när du leder, gör så här i boxen, papp. Och nu så bara då efter en tid så, ja, nu är lättlastad igen, står stilla i boxen och har slutat att ta över i ridningen. Så att det var just att plötsligt kliva in igen och liksom lära känna hästen. I det fallet så handlar det om att ta över ledarskapet igen.
Men jag tänker också att folk kanske, du vet, man har något samtal med någon handsfree när man håller på och ryktar med någon i telefon, eller man håller på, det ska instagrammas eller vad det nu kan vara, att man inte riktigt är där. Att det märker ju dem också.
Och det är ju, även om du är på tävlingar så är man ju snabbt, ryttarna är ju snabbt där och tittar då på resultaten i Kip, liksom. Ja, men vad har jag för resultat och vad fick jag av alla domar, och titta på protokollet och så vidare och så vidare. Och sen att hästen ska skittas av och ta hand om hästen där, det gäller ju att inte man glömmer den delen. Utan det blir ju lätt att hästen försvinner och så kanske man förhoppningsvis tar hand om den ordentligt. Men det blir väldigt resultatfixerat efter sin ritt där.
Vi har ett samarbete som vi är så himla glada för, och det är HelloFresh som fortfarande supportar ridklubben. Kul ju!
Ja, jättekul!
Men om man går in på HelloFresh.se så ska man använda koden RIDNING för att få värsta bra erbjudandet och rabatterna som vi kan berätta mer om. Och nu så har ju också HelloFresh i sin tur också ett samarbete som vi gillar jättemycket.
Ja, men precis. De har ett samarbete med Oatly. Och det här stötte jag på första gången när jag fick Agnes, för att hon visade sig vara komjölksallergisk.
Åh, nej.
Jo, och eftersom att jag inte ammade, utan hon fick ju ersättning, men då när hon skulle börja äta mat, då var jag ju tvungen att byta ut allt.
Ja, då måste man hitta växtbaserat ju.
Exakt, då måste man hitta växtbaserat. Så då var det ju en utmaning för mig att hitta på det.
Ja, så om man vill ha hållbara och växtbaserade ingredienser i matlagningen och vill hitta enkla sätt att göra det på, då är det supersmart att använda sig då av HelloFresh, för de har ju alltså samarbete med Oatly. Och då kan man göra de här små förändringarna i köket. Då använder man Oatlys havrebaserade i mat istället för kogrädde. Och använder en ingrediens med 61% mindre CO2-utsläpp. Va? Det är ju bra.
Alltså, det är helt fantastiskt.
Och 83% mindre mättat fett än traditionell grädde.
Det här hade hjälpt mig så mycket.
Du kan beställa recepten fram till 13 maj. Och det finns 3 recept på menyn varje vecka. Så förändring, Rebecka, har aldrig smakat så gott.
Nej, verkligen inte. Så gå in på HelloFresh.se och använd koden RIDNING och få upp till 1359 kronor i rabatt på dina 5 första kassar.
Ja, om man inte provar HelloFresh ännu så får man fri frakt på den första matkassen. Man kan också använda koden RIDNING om man har varit kund tidigare och sen haft avslutat abonnemang i över 12 månader. Men nu vill vi kund igen. Så tack snälla för samarbetet. Vi tycker väldigt mycket om att vi själva använder HelloFresh.
Jättemycket.
När du ska rida ett pass så läste jag någonstans att du delar upp det i 3 block ett pass. Hur vill du berätta om dem?
Ja, precis. Jag har 3 block och det är uppvärmning och det är träning och det är tävling. Och med det tänker jag mig att jag måste ha koll på de här 3 faserna. För tävlingsfasen, det är ju den. Det är där jag ska visa upp. Då har jag en domare som sitter och bedömer mig. Så att det måste jag ha koll på att jag kan komma dit. Hur lång uppvärmning, det är lite onödigt om jag sitter på... Nu Lina Dahlk här satt på Bigless, att värma upp Bigless som nu var 20 här i år, värma upp honom med 45 minuter, det finns ingen anledning, vilket vi inte gjorde heller. Medans en yngre häst som är lite sjövild kanske man måste värma upp ganska länge för att den ska slappna av så man sen kan komma in i träningsfasen. Så det är träningsfasen, då är det mer, vad är det vi behöver träna på, är det skänkel, eftergift, vissa linjer, vissa rörelser, och kanske inte då har jag inte en tanke när jag är i träningsfasen att det sitter en domare och bedömer, för det kan vara att bakdelen är före, det kan vara att formen är fel så att säga tävlingsmässigt, det kan vara att det går för fort i en skänkeviktning, men det kanske just är för att vi är i en träningsfas, vi är i ett träningsmode. Och då sitter ingen domare där. Men
det måste inte vara perfekt, utan det
måste inte
på
vara
väg
perfekt. Det finns en tanke med det, och vi har liksom ett mål med just den här grejen. Och sen å andra sidan, hur lång tid tar det sen om jag nu skulle göra alla de här 3 faserna på ett pass? Pratar vi 10 minuter framridning? Pratar vi 10-15 minuter träningsfas? För jag vill kunna även ha den här träningsfasen om jag är på en framridning, till exempel en tävling. För där jag inte tänker på att jag blir bedömd. Det kan vara lite fel åt något håll, så att säga. Och sen då, när ska jag sen gå in i tävlingsmodet? Där jag, för mig, om någon säger tävlingsmode när jag sitter och rider, att bara visa vad tävlingsmode är. Jag tror att jag blir liksom 3 cm längre. Mina händer går ihop, tummen högst. Alltså jag liksom slimmar till allting. Och små signaler och känner vad formen är på hästen, vad samlingen är och vad farten är och energin är, alltså, då direkt så får jag en känsla av shit, jag är iakttagen. Det är liksom så jag tänker. Men om någon sen säger uppvärmning, ja, då är jag inte iakttagen längre. Då är jag bara i hästen och känner, okej, okay, är hästen, andas den, är den avspänd, stretchar den och så vidare. Så att det är rätt skönt att ha de här tre olika delarna. För när man rider mycket själv, tänker jag. Så jag tror att många ryttare, de fastnar ju gärna liksom i någon fas som man gillar.
Jag tänker på den här tävlingen när du i hastigt och lustigt skulle helt plötsligt rida kyr, var det, va?
Vilken tänkte du på då?
För länge sedan när du inte hade musik och du fick skynda med hästarna och du skulle i sista sekunden skulle helt plötsligt rida. Var det i Globen kanske?
Ja, precis, precis.
Och fick ta Jan Brinks musik?
Ja, just det. Exakt. Mm. Just det.
Vad var det som hände? För du fick bara vispa ihop allting och hitta på ett dressyrprogram från så här.
Ja, alltså jag fick faktiskt ta över Jan Brinks Astrid Lindgren kyr. Men jag hade ju som tur var en annan häst hemma som för jag trodde inte jag skulle komma till kyrfinalen då på söndagen där. Så då fick jag ju på lördag eftermiddagen rida på den andra hästen hemma då det här programmet som jag sen skulle tävla med in i Globen på söndagen.
Det är ju tur att ha gården 20 minuter bort från Globen när det blir så. Men hur lyckas du liksom fokusera? Hur lyckas du lösa den uppgiften?
Men jag tror att det där är ju återigen, man har sitt koncept och man har sen också erfarenheten av att tävla. Jag menar, jag kommer ihåg när jag red ponny, just där, hur mycket man behöver tävla. Jag hade en liten B-ponny som hette Kompis som jag tävlade på. Jag började tävla dressyr på honom.
Som du var med ponny-SM på?
Ja, jag vann ponny-SM och sen har det gått ut för en process. Jag hade vunnit mer.
Kompis, det gulligaste ponnyn
har varit. Ja, han var så söt den här ponnyn. Men gud vad han tävlade och vad vi tävlade. Jag hittade någon sån här anteckning jag hade skrivit. Jag skrev ner allting. Och jag går tillbaka och så hade jag gjort 35 starter på, var det 4 månader eller något sånt.
Oj.
Alltså det är, och då pratade vi två lördag, söndag, två klasser om dagen. Och nästa helg kunde det vara hoppning på lördagen. Och så kunde det vara dressyr på söndagen. Och du vet, galet.
Så du tävlade både hoppning, dressyr och fälttävlan?
Ja.
Och varför blev det dressyr då?
Det var Kompis fel, höll jag på att säga. Han var ju en dressyrponny. Så det var därför. Hade han varit en hopponny så tror jag, då kanske vi hade suttit här och pratat hoppning idag. Faktiskt.
Hoppar du någonting?
Jag hoppar över det faktiskt.
Första gången jag är rädd för dig.
Mm.
Jag har aldrig ridit så fort i ett ridhus. Yes, alltså man får ösa på när man rider för dig.
Mm.
Du har också ridit för Christian ju.
Ja.
På Neo.
Ja, precis.
Håller du med mig eller bara jag som tycker att det är...
Och det är ju också, det känns som att det finns två olika block av dressyrtränare. Vissa dressyrtränare som jag tränar för, då ska det ju gå så långsamt så att man står ju still. Och så är du i det andra blocket att där ska det matas på, alltså där ska hästarna gå framåt.
Mm.
Hur ska man veta vad som är rätt?
Säger? Ja, och någonstans så jag försöker hela tiden tänka att jag ser allting väldigt långsiktigt. Alltså alla mina ridskoleryttare, någonstans ser ju jag ser ju er som att jag formar ju er för att kunna rida Grand Prix en dag. Alltså det är dit liksom någonstans jag tänker mig.
Ännu inte hoppet över.
Det kan gå.
Jag tror att man måste ha det tänket, för att annars så kommer man till ett läge där man lär sig rida fram till att på ett sätt.
Och vilket sen så, år rider jag Grand Prix, Christian?
Ja, det vet man ju aldrig. Det är som vi sa, det är hästen, det är många saker som ska falla på plats.
Okay,
rätt häst vid ett tillfälle. Men jag tror att det måste finnas ett långsiktigt tänk med hur rider jag en 20 meters volt i galopp. Det kan vara för att jag en dag vill kunna slimma ner den och få en galopppiruett. Alltså så att det inte blir att jag lär mig rida 20 meters volt i galopp på ett sätt och sen ska man då börja träna för piruetta. Då måste man lära sig rida på nytt. Utan allting måste hela tiden kunna bygga vidare. Och där tycker jag just det här med tempot är att det är många som tycker att liksom långsamt tempo, då har man kontroll. Ja, man har ju för sig, man har ju jättekontroll om man står still. Men det, då kommer man inte just till det här läget att när man sen ska få energi och få hästen lite mer självgående och kanske utveckla hästens sätt att röra sig som vi jobbar mycket i dressyren med, då får du plötsligt lära om och liksom kunna börja rida på ett annat sätt. För du kan inte utveckla gångarter och rida bakåt.
Men många jämför ju tempo och balans på hästen.
Mm.
Att om jag rider ett högt tempo så sätter jag nu balans hela tiden. Mm. Och att det är då dåligt, därför ska man rida långsamt.
Mm.
Hur tänker du där då?
Och det är just det här, det finns ju tempo och så finns det energi. Och där någonstans, när tempo och energi hamnar rätt för hästens utbildningsnivå, då får du balans. Då skapar du balans i hästen. Och där tror jag kanske ibland att man tror att man kan bromsa sig lite till en balans. Det kan vara en balans för stunden, men kan du då kan jag göra ganska enkla test, att jag ber dig att byta gångart eller byta rörelse, och se då att hästen använder spänning eller tappar balansen, och då var det ju inte en ärlig balans. Så att jag tror att man i många fall liksom tror att man hittar en balans genom att rida lite bakåt ibland. Men
om man har ett problem när man rider, att man tycker att det skumpar för mycket när man sitter ner i traven. Vi har fått en lyssnarfråga här från en lyssnare som tycker att hon skumpar för mycket när hon sitter ner i traven. Vad ska man göra då?
Rid lätt.
Det får man inte göra när man tävlar dressyr.
Just det, var ju så.
Vi ska rida Grand Prix, Christian.
Nej, men det är mycket är ju med bålen, att man spänner liksom insida lår, man spänner benen, och både det att man tränar på att rida utan stigbyglar, så att man är tvungen att släppa ner benen, tvungen att komma ner i sadeln, men sen också att man hittar liksom rätt stabilitet i bålen, så man kanske behöver lite bålträning. Så att man inte liksom, man hamnar gärna liksom och spänna insida ben, lår, och så studsar man lite grann på låren där och kommer inte riktigt ner med sätet.
Vilka är dina utmaningar med din egen ridning?
Det är väl just att sitta ner, höll jag på att säga. Jag är en liten skumpare. Alltså jag är lite styv i kroppen liksom, så jag måste liksom träna. Jag måste hålla min bål i schack för att inte skumpa. Det är därför jag har bara rider när det är fracktävlingar, för då ser man inte att jag skumpar.
Hur tränar du för att komma i tävlingsform?
Det är fysträning. Mycket bål och rörlighet. Det är min, jag är inte speciellt rörlig.
Vi pratade om det tidigare. Du har ju ridskolan som ni ju driver i familjen. Det är du som är, om du fortfarande är ansvarig för inköp av hästar, både privat och till ridskolan. Det låter som en drömuppgift att få åka runt och hästshoppa. Vad går du på när du söker efter hästar?
Ja, drömuppgift vet jag inte. Det är svårt. Det är jättesvårt. Det är ju, aveln idag är ju, man avlar ju för tävling. Och det är ingen som avlar ridskolehästar. Och tävlingshästarna som inte blir tävlingshästar, de kanske är lite för varma i huvudet för att kunna gå på ridskola. Så det är jättesvår uppgift att hitta bra hästar till ridskolan. Men det är lite, jag försöker ha en, eftersom vi har så pass stor ridskola, vi har ändå 64 hästar. Vilket gör att då måste jag också ha lite dynamisk liksom samling hästar. Så att det är inte så att jag bara vill ha snälla hästar som inte rör ett öra. Många av våra ryttare är ju ryttare som säkerligen hade de haft möjlighet, så hade de tävlat själva och haft egen häst. Och kanske till och med varit på Sankt Georg-nivå. Så det gäller ju att jag har hästar till dem, men det så utmanar dem. Samtidigt som jag måste ha hästar till dem som är gröna och lite rädda och inte vet och inte har lärt sig än.
Och om du ska kolla på hästar åt dig själv, vad är viktigt hos en häst då?
Mer och mer så är det ridbarheten först och främst. Och sen självklart, som du säger, när man tittar på gångarterna och hur hästen, att den är elastisk. Men just att den är ridbar, att den har bra gång, men att det går att förändra gången. Det är jag mest nyfiken på egentligen, att det finns en förändrings, att hästen har förmåga till förändring, så det inte är så att den har en jättestor fin takt i traven och that's it, det finns en växel. Jag vill kunna förändra alla gångarter, så att jag tittar mycket efter det.
Människor som inte rider, för dem är det helt obegripligt att man finner nöje att rida ridhus. Jag tycker att rida ridhus är det roligaste som finns, och då en ganska töntig fråga kanske, men vilken del av fyrkantsspåret är din favorit?
En rolig fråga faktiskt. Den har jag aldrig fått förut.
Jag tror min är ut ur andra hörnpasseringen upp mot långsidan. Vilken är din?
Jag skulle nog säga faktiskt tvärtom. Att jag gillar liksom ur första hörnet och liksom just kortsidan. För jag har en sån här sport att jag vill försöka att få det liksom att se lätt ut på kortsidorna. För det är en sån här, för mig som dressyrryttare så blir det, dressyrdomaren har oftast inget specifik punkt att bedöma när du passerar kortsidan. För du är alltid på väg till någon annan rörelse. Du har gjort en rörelse och du ska till nästa rörelse. Så just där, det domaren gör där, det är ju bara att de liksom ser framför sig hur det ser ut. Och kan du där då liksom visa upp, så domaren bara, wow, gud vad lätt det ser ut. Och wow, vilken kraft det är. Och sitter bra. Alltså så. Än att liksom den här kortsidan så ser det ut som ryttaren liksom håller på att hasa av. Eller hästen ser halvhalt ut. Det är ju, ja, det är, så att det är liksom sport för mig med kortsidan. Så jag gillar nog kortsidan.
Du då, Rebecka?
Jag med! Jag känner mig glad att vi har samma, men jag känner mig också livrädd för att jag inser att jag kommer bli dressyrryttare snart. Nej, men jag tänker mer att jag är lite... Min mamma är ganska långsam och jag har ärvt det av henne. Så att det tar lite tid ibland. Och då är det bättre när det händer saker hela tiden.
Vänta, du är väl inte långsam? Det finns ju ingen som helst. Du gör ju alltid rally. Du kör rally. Alltså, jag hinner gå och lägga bort en sadel. Då har Rebecka hunnit hämta fram 2 träns, linda 3 ben och hämta in en häst. Du är ju jättesnabb.
Jo, men det är också för att hålla igång. Annars blir jag långsam, då blir jag liksom... som en sengångare.
Oh, wow, hade ingen aning.
Jo, men därför tycker jag kanske hoppning är kul, för att då händer det saker hela tiden. Och just kortsidan är, för där måste jag rida hela tiden. Där kan jag, på en långsida, då hinner jag, vet, göra något annat under tiden och så var jag fram i nästa hörn. Så kortsidan, då händer det hela tiden, man måste rida bra hela tiden och vara konsekvent, det tycker jag är kul.
Du har ju ridit massa för Kyra ju.
Mm.
Dressyrdrottningen.
Mm.
Hur är det att rida för henne förresten?
Ja, men det är jättehäftigt. Det är ju liksom, hon är ju det där nördiga som jag hade hjälp av henne i 12 år och det var fantastiskt. Jag har ju min verktygslåda från henne är ju gigantisk och den använder jag ju än idag. Mycket vad gäller sitsen, men just sitsinverkan, och just jag tror att hon fick liksom fram, hon lyfte någonting som jag saknade fram till att jag, när jag började rida för Kyra, så satte hon förklaringar på saker som jag hade undrat över men nu har liksom inte fått förklarat för mig. Och där är hon fantastisk på att förklara, och det är därför jag också hamnat lite där själv, att jag gillar att förklara, för att jag gillar den delen. Och mycket, det är lite så här en högskoleutbildning, det är liksom min dressyrhögskola gick jag hos Kyra, kan man säga.
Och har du fått med någon specialövning därifrån som du kan dela med dig av?
Vad ska det vara? Nej, men det är lite med sitsen egentligen. Alltså ingen direkt övning så, utan just hur mycket, liksom, hur du kan felsöka i sitsen när en rörelse inte är som den ska. Så att det inte är att, men hästen går inte fram eller hästen böjs inte i vänstersidan. Att man då kan börjar med som tränare går min blick direkt till sitsen och ser, är det någonting i sitsen som felar? Eller när jag sitter och rider själv och så får jag inte till känslan i galoppyrätten till exempel. Direkt börjar jag tänka efter, vänta, hur sitter jag? Och det är nog liksom från Kyra, att jag liksom direkt relaterar till mig som min signal och min sits. Att, men sjutton, nu sitter jag ju så här. Det är inte så konstigt att hästen inte galopperar upp sig eller bär sig eller vad det är, för att jag sitter ju inte korrekt.
Du pratar mycket om grundridningen, att man ska tillbaka till grunderna. Har någon perfekt grundövning, en perfekt övning att ta till sig själv i sin ridning?
Bara liksom volter är ju sån här grundövning, kan man väl säga, som är att man delar upp, rider man 20 meters volt eller oavsett storlek på volt, att man delar upp volterna i liksom 4 tårtbitar, och när man klarar av att liksom rida en tårtbit i taget och att alla tårtbitar är likadana, så kan man ju dela upp den här, då blir det 2 tårtbitar istället, så rider man en halv volt i taget. Och till slut kan man rida en hel volt utan att liksom behöva, men just att man plockar ner en stor volt eller en 10 meters volt eller en 8 meters volt, inte minst en 8 meters volt, för det är ganska svårt. Den behöver man kanske också göra som 4 tårtbitar för att liksom veta att den här första tårtbiten, där är min svaghet i 8 meters volterna. Eller tredje tårtbiten, där tappar jag alltid bogen och så vidare. Och fjärde tårtbiten, där är jag så nöjd att jag gjort en volt, jag glömmer att förbereda för nästa sak och så vidare. Så att det finns just, det är väl som volter, det är ju någonting som alla jobbar, man kan göra dem i detalj, så får man mer av det.
Det är så roligt, älskar när man bryter ner på sån nördnivå. Jag älskar att du sitter och gör 8 meters volter i 4 tårtbitar, tycker jag är toppen.
Det känns som ett steg i varje.
Ja, faktiskt. Och vad hittar du inspiration nu för tiden då?
Ja, men jag blir inspirerad egentligen överallt. Alltså jag blir jätteinspirerad av liksom hoppryttare, fältransryttare. Mycket, liksom, jag försöker se ridning hela tiden. Och det är väl liksom någonting som man hoppas att andra också passar på. Att man verkligen tittar på ridning, tittar på andra ryttare. Och det behöver inte vara liksom några superryttare alltid, utan det kan vara vem som helst. Och sen som jag sa förut där med elever, att man ser elever göra på visst sätt. Man pratar ridning och så får man inspiration. Så att... Ja.
Vi brukar be våra gäster komma med veckans stalltips. Vilket blir det enligt Christian von Krusenstjerna?
Veckans stalltips. Jag tror att jag liksom hamnar lite i det här igen med att se ridning. Alltså, sätt dig bara på en stol och titta när folk rider. Man glömmer det. Man är liksom så inne på att man ska rida själv och man ska göra saker själv. Men bara sätt dig på läktaren och titta, eller sätt dig på en stol och titta på när någon rider eller när någon tränar. se hur andra gör och liksom sno bra idéer.
Det tror jag är ett jättebra tips som jag tror många missar. Vem tittar du på?
Ja, alla. Alla. Nej, men som i Friends senast när man är där. Man liksom står och tittar när alla tränar och just står på framridningen och ser hur de, eller bara det när de tar tygen och börjar liksom trava eller skitta eller vad de gör. Det kan jag gå igång mer på än kanske när jag sen gör någon en jättefin ökad trav. Ja, det är väl häftigt, men det vet. Det är ju egentligen den lätta delen. Det är mer intressant det andra.
Att se någon ta tyglarna på framridningen. Ja. Det tycker jag är gulligt.
Är det nördigt?
Ja, det är jättegulligt.
Säg det. Det är okej att säga det. Jag kan ta det.
Du, tack snälla för att du kom hit.
Tack snälla för att du fick komma.
Och lycka till med tävlingsåret 2019.
Tack snälla.
Du vet vem som kan ta över sen om det.
Precis, jag hör det.